Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Live från Studio 1, det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde. Med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doctorow.
John Wilander Lambrell.
Ja, nu. Då är det klart, så att säga. Då är det fastslaget.
Vadå?
Nej, men jag pratade lite, var det förra veckan jag nämnde att det var så mycket äldre människor som hörde av sig och gillade, gillade min humor. Men nu, gud, det är så härligt att de är på tåget, var kidsen. Här är en kille som heter Joel som har skrivit till oss på The Daily Messiah. Hej, hej, jag heter Joel, jag är 13, Hallberg är ju bäst. Jag var på hans show senare i ett äktenskap. Jag var dock yngst, men oj, vad vi unga gillar honom. Tack Joel, och därför, jag vet inte vad unga, jag tänkte faktiskt... Ja, kanske gå och träffa honom nu och göra någon liten... Vad gillar 13-åringar, tror jag? Gillar de skateboard?
Du kan inte gå och träffa honom.
Varför inte det? Att man bara... Nej, men man visar sina fans. Jag tror att det är unga fans. Det är så många av de här, TikTok-komikerna tror jag bygger relationerna med fans, att de är väldigt mycket mer...
Jo, att de träffar, men du vet hur det blev för Michael Jackson.
Ja, men man kan ju dra gränsen tidigare än vad han gjorde. Man kan ju säga att man inte går hela vägen. Man bara, eller hur?
Tjo,
nu går tåget. Nästa stopp, inte Neverland.
Leaving Messiah.
En historisk dag igår. Vi fick vår första kvinnliga statsminister.
Jag satt ju liksom klistrad framför TV:n igår och kollade SVT hela förmiddagen. Och när de gjorde omröstningen och slogs av hur jävla svensk det är ändå i riksdagen. Ja. Otroligt svensk stämning. Vi kan börja med att lyssna på då Andreas Norlén. Han då har problem med tekniken.
Det låter svenskt.
Det låter väldigt svenskt, ja.
Tack, det finns inga ytterligare talare anmälda. Är överläggningen avslutad? Svaret är ja. Beslutet ska fattas genom omröstning. Jag vill informera om att lysdioden för gul knapp inte fungerar på den norra voteringstablån för Johnny Katos plats 330. Men detta påverkar inte röstfunktionen.
Var det ett skämt?
Nej!
Varför måste det alltid vara så här? Så här var ju Palme... När de skulle avslöja Palmemördaren var ju samma sak. Någon teknisk PowerPoint som inte funkar. Alltså det är alltid en sån vikarieledd lektion i Rörbo hovskolan i 97.
Och det är här man kan... För det var ju rätt många som höll tal igår också då innan liksom, de skulle släppa fram Magdalena Andersson. Och jag hörde bland annat Ebba Busch Thor att hon började prata om de kriminellt långa vårdköerna och så vidare. Men det är ju någonting som svensk politik inte har, som jag tror att högerblocket är väldigt bra på att försöka skapa nu, och det är ju att göra politiken lite sexy. Mm-hmm. För den är otroligt osexig. Ja. Vi kan lyssna bara på hur det lät och sen när det annonserades då att Magdalena Andersson hade blivit vald till statsminister.
Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Ja, stopp, ja, ni såg inte. Ah, det var bara jag som såg. Jag tänkte att vi kunde lägga till lite extra dramatik här. Då säger jag igen. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister.
Det har vi. Det här var ju en applåd som aldrig tog slut. Jag var tvungen att klippa den, men den tog ju aldrig slut. Folk ställde sig upp och applåderade. Och det var väl det sexigaste som hände egentligen. Men fortfarande så otroligt osexigt. Och då har vi inte ens kommit till Magdalena Anderssons första ord på presskonferensen efteråt.
Så, då är alla hjärtligt välkomna till den här pressträffen. Och när jag inledde mina sonderingar så var jag tydlig med att alla måste vara redo att göra sin del av jobbet och ta ansvar för att Sverige ska kunna få en regering på plats. Så har nu också skett. Och det är ju så att Sverige är ett fantastiskt land. Det finns så mycket som vi kan vara stolta över i Sverige. Men det är också tydligt att vi står inför flera allvarliga problem. Och jag står redo att leda en regering som gör det som krävs för att vi ska ta itu med detta.
Nej, det är inte...
Ja, jag vet. Nej, det är inte sexigt. Nej.
Nej, det är inte superdrivet heller. Det är inte, nej, nu ska jag förändra världen, utan det är mer så, tack för att ni har valt mig till bolagsstämmans ordförande.
Ja, det är väldigt
korrekt. Det är mycket skit i världen. Ja, nej. Så jag ska inte försöka picka upp.
Precis, nu vill jag tänka att man vill göra det lite sexigare. Man vill att hon skulle gått ut och haft lite mer självförtroende, sagt att då...
Man har gått fram till podiet med Beyoncé's We Run The World.
Så, då är alla hjärtligt välkomna till den här pressträffen.
Det hade ju Ebba Busch Thor garanterat gjort. I och för sig så skulle vi ju hata henne för det. Men...
Hon hade också bara bjudit in Margot till pressträffen.
Jag måste gå ut med en rättelse också, John. Vi har faktiskt fått ett mejl här till The Daily Messiah. Jag påstod igår att du vägrade ställa dig upp under en rullstolskonsert.
Ja, det gjorde du.
Ja, och du sa så här, det här minns jag inte, det här låter helt fel. Och då är det en kille som heter Oliver som har hört av sig, han sagt, du hade fel, det var inte en man i rullstol som John vägrade ställa sig upp för, utan det var Osman, den 5-åriga rapparen.
Men vänta nu här. Hur vet han det?
Du har tydligen pratat om det här i Freakshow tidigare.
Vadå, Osman, en 5-årig rappare?
Ja.
Som satt i rullstol?
Nej, han var inte i rullstol.
Nej, okay.
Han bara rappade.
Han bara rappade.
Ja, så att, nu ska man heder till John. Det var ingen man i rullstol som
nej,
han
vägrade. Nej, det var ett barn som rappade och du tyckte att leveransen var för låg. Så du vägrade och ställer dig upp.
Ja, jag tror att det kommer en ny rättelse imorgon. Om det var någon annan som var där eller hur man nu
tänk
vet det här.
Tänk dig klara, ett fullsatt Berns där alla står i en stor innovation. Förutom en rappkritiker.
Sitta.
Fan. Nej, såklart att det inte var så.
Men vad menar jag? Jag försöker ju rätta och ge dig återupprättelse.
Det är väl ingen återupprättelse.
Det är det
väl. Du vill ju bara göra det värre. Försök inte.
Säg det till Oliver som hörde av sig. Tack Oliver för att du rättar oss. Ibland så blir vår fakta fel. Och det är viktigt att lyssnarna går in så vi kan korrigera fakta. Det var alltså inte en man i rullstol. Utan det var
barn.
Ett barn.
Du hatar barn.
Speciellt om de rappar i otakt. Idag släpps också en dokumentär på Disney Plus som jag ser fram emot. The Beatles Get Back.
Ja, äntligen!
Det är alltså då 3 delar, första släpps idag. Det är då Peter Jackson, han som gjorde Sagan om ringen och så här, som har, man älskar när sådana här stories, sen vet man inte hur mycket det stämmer, men det har då filmats massa material i januari 1969 med Beatles när de var i skivstudion. De skulle hålla på att ta fram Abbey Road och sen då så hade de spelat in 57 timmar inspelat material, men det blev aldrig någon film. Beatles sprack, bandmedlemmarna blev ovänner och så har det här materialet legat bortglömt i ett kassavalv.
Oj, oj, oj.
I 5 decennier. Det Peter Jackson hittade det. Ja. Ja, ja, men
ja, ja,
och nu har han då gjort restaurerat det här och man har ju då en inblick i Beatles, sägs det, som man aldrig har haft förr här. Så här låter det lite.
Jojo was a man. A bit faster, do you think?
A bit faster.
1, 2, 3, 4. Okay, boys, now come on, pull yourselves together.
If we tell it like it is, then we've got a very good documentary.
I think we are.
Ja, men coolt i alla fall, jag tror mycket på det där. Det finns något coolt att se bitlarna i sån är nästan i HD, alltså bara de är så att han är duktig på det där, Peter Jackson, när han går loss med materialet.
HD.
Ja. Men han gjorde den här filmen, så inte den, när han hittade massa gamla svartvita filmer från första världskriget var det bara, som han bara restaurerade och färglade. Det såg ut som det var mycket coolt.
Ja, vem spelar Gollum?
Men det är ju en jäkla cool pitch där, när man säger att material har varit försvunnet och så här, och det här har aldrig hörts av tittarna eller lyssnarna eller fansen. Det har hittats efter flera decennier, och jag tänker, vilket material skulle vi kunna ha haft då som har samma effekt på folk? Eller hur? Man hittar i ett kassaskåp en ljudinspelning, och jag hittade ett material här som vi fick av vår producent som aldrig då har sett dagens ljus. Vi kan lyssna på det, undra om det har samma effekt som Beatles.
Hon ville berätta då om Stefans allra bästa fördel. Hans största styrka.
Veronica.
Nej, vänta.
Veronica.
Förlåt.
Nej.
Jag tänker bara, vem ringer Peter Jackson med det här?
Ja.
Han bara, det här kan vi göra en dokumentärserie av.
Efter första världskriget och Beatles så har vi en ny grej på gång. Ingen har hört det här på flera veckor.
Ja.
Imorgon, nu är det faktiskt klart, imorgon kommer han hit, min gamla poddkollega Jakob Ökvist, Jake the Snake, som jag i 5 års tid hade podden Freakshow med. Det slutade ju i kontrovers konflikt. Rubrikerna löd: bråket blev slutet för podden. Ja, poddduon gick till strid mot mediehus och så vidare. Och så vidare. Ja. Och Jakob har inte varit i samma möblerade rum, eller omöblerade rum, sen dess. Så det kan ju bli hetsigt, det kan ju bli... Förstår du vad jag menar? Det kan ju smälla, va?
Det är sant, vi borde ta ut alla möbler här så att ni inte har några tillhyggen.
Ja. Och ni vet, Jakob är också skicklig på om det är Krav Maga eller någon sån här BJJ eller någon sån här...
Kampsporter.
Jiu-jitsu, va?
Stund samma, imorgon är han här. Nu tar vi en sån här... Jag flög hem ifrån turnén i helgen och då hamnade jag hade sånt där ögonblick, va, en sån här riktig ögonöppnare. Jag vet inte om ni någon har varit med om det här, alltså att man hamnar bredvid någon, man slår sig ner och så slår man upp ögonen, man möter blicken på den som sitter då på sätet bredvid, och så tänker man, fan, den här personen känner jag på något sätt. Det är inte, alltså man känner inte så att jag skulle se dig, John, eller dig, Clara, eller min mamma eller min fru eller något. Alltså inte den här direkta igenkännande.
Nej, det är precis. Det här är bara något väldigt bekant.
Det är något bekant. Mm. Det här är någon, för att också hon hälsar på mig och jag hälsar på henne, och en sekund så tänker man så här, vänta nu, vad är det som pågår här? Ja, men det är också, man träffar ju mycket folk och så här. Men sen kom jag på ganska snabbt.
Det är jobbigt.
Ja, det är jobbigt, men det blev väldigt trevligt, för väldigt snabbt kom jag på då att det här är ju en tennispartner jag har. Alltså, eller en tennis. Va? Ja, men det här är en kvinna som jag har mött flera gånger i matcher. Tennismatcher, så här amatörtennis som jag brukar spela. Och så hamnar vi då bredvid varandra. Och det blev så jäkla trevligt. Men först blir det lite konstigt, ja. För det är lite som att träffa... Jag är ju van att träffa den här personen då med ett racket på, träningsoverall. Det är lite som, har ni någon gång sprungit på liksom en läkare i mataffären? Det känns nästan lite...
Ja, man vill inte se dem. Nej. I de här tajt... Läkare har ju alltid så tajt... Löpa byxor. Och inte den goda smaken att ta shorts över. Så män i tajt löper tights.
Just det. Var det det hon hade på sig?
Nej, det var inte det. Men just att det känns nästan lite smutsigt när man träffar folk utanför sitt naturliga habitat. Ja. Mm. Men det här blev trevligt. Och jag har nästan aldrig haft ett samtal med en annan person som jag inte kände väl så länge. Och jag och hon också, vi var båda väldigt bra. Vi var nästan som amerikaner. Ni vet hur amerikaner är, väldigt skickliga socialt, i skillnad från vad heter han, den här filosofen C.G. Eklund, han sa ju något väldigt vist om det där med amerikaner.
Välkommen till filosofiska funderingar.
Sverige är ju, där är ju de flesta människor lite mindre socialt kompetenta än amerikaner.
Välkommen till filosofiska funderingar.
Ja, och det där är ju väldigt sant. Amerikaner har ju den naturligt, det som vi svenskar saknar. Men där på flygplanet så var jag väldigt amerikansk. John, du och jag, vi har ju rest mycket i USA. Och det är ju mycket så här, man står i en bar och så plötsligt känner man en hand på sin axel. Och så vänder man sig om och så bara, hi guys, I'm Jeff. Okej, Jeff. Ja. Man bara, great, tell me a story. Och så säger man, yeah, we just ordered a beer. Wow, great story. Och så bjuder han in en annan. Come on, Tim, these guys have ordered beer. Tell them the story. Och så säger man, yeah, I just ordered beer. Wow, what a great story, säger Tim. Och sen är man igång.
Ja,
och sen försvinner de bara in i natten.
Men de, det är det, de försvinner. Det är att man ska bli vänner eller någonting.
Nej, man står ju som en svensk fåne och bara, jag trodde vi var kompisar.
Ja, men då är Tim och Jeff. Ja, lämnad, övergiven.
Ja. Men i alla fall, in de här 90 minuterna vi satt på planet, det var jäkla bra. Och hade det här varit för några år sedan, då hade jag varit ännu mer introvert och så vidare. Då hade jag kanske bara ignorerat henne eller stirrat ut genom fönstret i 90 minuter eller bara låtsat som hon sa så här, är det du? Så hade jag sagt, nej, det är inte jag.
Det är som du säger när jag träffar dig på stan.
Ja, jag pratar väl inte så här. Hade jag sagt, och då hade jag nej, det gör du faktiskt inte, hade hon tänkt. Och så hade jag kommit undan. Jag skulle väl aldrig göra så här.
Tennis, det här, vadå? Vet du inte vad det är?
Hej, det är en indisk maträtt, man tror. Ja, men så gjorde jag inte, utan jag tog samtalet. Och det var supertrevligt. Det var länge sedan jag pratade med en annan person så länge. Vi pratade om allt. Vi pratade om livsvisdomar och pratade om familj och pratade om livet och döden. Och det finns någonting i det där flygplanssamtalet som har något.
Mm-hmm.
Jag tror kanske det är det ultimata testet på om en relation verkligen har vad som krävs för att ta det till nästa nivå. Jag menar inte bara kärleksmässigt, det kanske vänskapsmässigt. Alltså att bli placerad så där bredvid en främling i den där lilla tajta kontexten, den där nästan lufttomma tuben så nära varandra med bara några centimeters avstånd i 90 minuter. Det är ett bra test.
Mm. Ja.
Det har någonting. Det har nästan en filmisk början på en livslång vänskap.
Aha.
Skulle kunna bli.
Ja, skulle kunna vara inledningsscenen i
Woody. Är det inte lite liksom höger växlar på det här nu?
Man är som på en första dejt. John, du brukar ofta säga att man är aldrig så på tårna som på en första dejt. Eller hur? Att man är, liksom, man är på gång. Man är rolig, man är intresserad.
Är du säker på att hon upplevde samtalet så här?
Nej, det har jag ingen aning om. Men jag upplever ofta världen från mitt perspektiv. Och inte så. Tar inte alltid in vad andra människor tycker. Nej, men man droppar historiska kontexter. Och det gick förbi någon sån där steward. Jag sa sådär, hade nog inte Cesar gjort med jordnötterna. Vi skrattade, det var mest jag som skrattade. Men hon berättade en rolig historia. För när hon hade flugit ner till Halmstad, då skulle planet gå ner för landning, landar. Och precis när de har tagit i med hjulen så blåser det så mycket. Så de måste direkt lyfta igen. Förstår du, det var obehagligt. Alltså de landar,
ja,
går ner. Det har jag aldrig varit med om, men det lät jävligt läskigt. Så de går ner, landar med hjulen, så direkt måste de upp igen. För att det är så ostabilt.
Fan, det där kallas någonting.
Ja, det är mycket möjligt, det borde jag kanske ha kollat upp. Ja.
Jag tror inte att någon bryr sig.
Jo, men det är ett häftigt, det är ett ascoolt ord.
Ja, bra. Du tog inte alls så att säga luften ur min landning här.
Förlåt. Nej, förlåt.
Ja. Okej, okay, så du ska inte googla upp det? Nej.
Jo, jag försöker, men det är ett ascoolt ord i alla fall.
Ascoolt, okej. Okay. Då... jag gör det helt naturligt, jag är proffs. Ja, eller då ska de landa och så gör de det där med hjulen på banan, det där ascoola ordet. Gör de. Och sen upp i luften igen. Och det börjar cirkulera liksom, och det börjar bli så där, fan, det är ju en läskig grej.
Mm.
Och då kommer det, den ultimata mansplainingen. Då känner hon en hand på sin axel från en random dude bakom henne.
Mm-hmm.
Sen som säger, du, jag har flugit en del, va? Så jag tänker att, kan inte du bara pipa iväg till piloten och be honom försöka landa planet en gång till? What? Det här är en random dude som har, citat, flugit lite grann själv.
Men vad fan?
Och tänker, ge piloten när det är storm.
En rak höger hade jag gett.
Och be kvinnan framför och pipa iväg och ge tips från en random dude.
Jävla as.
Ja, men verkligen. Men en rolig historia. Så har vi då lärt oss av det här, barn. Jo, öppna era sinnen för främlingar. Man vet aldrig vem som kan berika ditt liv. Var det ödet som förde oss samman? Ingen av oss visste, varken hon eller jag, den där söndags eftermiddagen, att det här skulle bli en del av historien. Att deras möte en dag skulle förevigas i en Messias minut.
Ja. Hon gick ifrån därifrån sen och sa, åh, fan vad trevlig han var, den där Daniel Hallberg.
Go around heter det. Go around heter det.
Okej, okay, tack, då kan jag knyta upp säcken.
Det var inte så.
Nej, det var inte
coolt. Det var inte jättekult.
Nej, det var inte.
Jag ber om ursäkt.
John Wilander Lambrell, Sveriges främsta kriminalforskare. Har du någon slags krimfall till oss den här morgonen?
Ja, det har jag.
Är det sant?
Mm.
Kul.
Krimmorgon.
Du är ju då en privatspanare i massa olika fall. Och det är ofta väldigt intressant. Och det är kul också att många gamla fall liksom får ett nytt liv. Många som skriver till oss säger så här: gick det till så där? Det hade jag ingen aning om. Så det är kul att det uppskattas. Vad har du för fall åt oss idag?
Jo, men vi pratade ju lite tidigare i veckan om Österrike. Nu är det ju på väg tillbaka, massa liksom vaccinationsbevis kommer på nattklubbar här från 1 december. Man måste ha vaccinationspass för att komma in och sådär. Och det sker ju över hela Europa. Vi pratade ju om Österrike då lite speciellt, för de har ju tagit det här ett steg längre.
Mm.
Och har väl i princip hintat om att de ska införa vaccinationskrav för sina medborgare.
Ja, att de ska tvångsmässigt vaccinera folk, ja. I februari.
Ja, exakt. Ja. Och det är ju inget annat land som har sagt.
De kör en riktig vaccinmaktfärg.
Ja, men ja, så skulle man ju. Vissa väljer ju
att säga så. Kanske inte kommer marknadsföra exakt.
Nej, jag tror inte heller.
Jag har en slogan här. Ja. Vet du vad? Jobba med den ett tag till.
Vi byter reklambyrå. Nej, men då, jag menar, Österrike har ju alltid varit lite skumt. Vi pratade ju då bland annat om Josef Fritzl, han kommer därifrån. Arnold Schwarzenegger, Adolf Hitler, Conchita Wurst.
Du hoppar alltså vilt mellan Österrike.
Ja, men mycket
alla
skumt.
Alla har väl också mustasch?
Nej, men Österrike har alltid varit lite skumt. Och vi nämnde ju Josef Fritzl då. Så jag tänkte att vi kan väl titta lite närmare på vad det var han gjorde. Och vad fasiken det var som verkligen hände med det där fallet. Och han lever ju fortfarande, Josef Fritzl, och sitter i fängelse i Österrike. Han är 86 år nu. Men jag tänkte berätta då historien om vad som hände. För det började då i januari 1983. Då gick 17-åriga Elisabeth Fritzl en servitriskurs. Hon avslutade den i mitten av 1984 och erbjöd sen jobb i den närliggande staden Linz i Österrike. Och där var det ju tänkt då att Elisabeths liv skulle börja på riktigt. Men så blev det inte. För i augusti 1984, efter att Elisabeth precis hade fyllt 18 år, så lockade hennes pappa Josef Fritzl ner henne i källaren i familjens hem och sa att han behövde hjälp med att bära en dörr. Och det här var då sista delen i vad som skulle visa sig vara källaren där Elisabeth skulle hållas fången.
Så hon skulle ner och bära sin egen dörr?
Ja, den sista dörren som...
Och som inte förstår den, alltså den chock ändå att bli inlåst där, ja, av sin egen far.
Det är nästan inget med det här fallet som går att nästan föreställa sig hur man själv skulle liksom känna. Men Josef Fritzl då, han hade ju planerat det här väldigt länge, hade börjat bygga det här källarutrymmet flera år före. Han tog ner henne dit och Fritzl sövde henne när de kom ner med eter och kastade in henne i källaren. Och efter Elisabeths försvinnande då så anmälde ju hennes mamma Rosmarie henne försvunnen då såklart. Mm. Och Josef Fritzl gav ett brev till polisen, det första av flera som han tvingade Elisabeth att skriva då i fångenskap. I brevet så stod det då att Elisabeth var trött på att bo med sin familj och Josef sa till polisen att hon troligen hade gått med i en religiös kult då.
Mm.
Inte så mycket mer hände där, utan polisen, jaha, de accepterade den förklaringen. De hade ju det här brevet också. Och källaren där Elisabeth hölls fången låg bakom en gångjärnsdörr som vägde ett halvt ton. Och den låg bakom en hylla i Fritzls källarverkstad, skyddad av en elektronisk kod som matades in med en fjärrkontroll. Och för att komma till det här området där hon hölls så behövdes totalt 8 dörrar låsas upp. Och den här källan går faktiskt att se i ett avsnitt av Jul med Ernst från 2002 där han hjälper till att inreda. Under de kommande 24 åren så besökte Josef Fritzl sin dotter i källaren nästan varje dag. Efter gripandet erkände han att han upprepade gånger förgripit sig på henne. Elisabeth fick 7 barn tillsammans med sin pappa under hennes fångenskap. Ett barn dog strax efter födseln och 3 togs ut från källan som spädbarn då för att bo hos Fritzl och hans fru, som godkändes av socialen som fosterföräldrar.
Mm.
Men var det liksom ingen som reagerade på det här, undrar man ju då. Hur kan det här ha bara kunnat fortsätta under så pass lång tid? Och svaret är att det var ingen som gjorde det, för socialarbetaren och hans fru köpte Josef Fritzl förklaring hur 3 av hans barnbarn hade dykt upp på hans tröskel.
Mm.
Familjen fick regelbundna besök från socialarbetare som såg och hörde ingenting som väckte deras misstankar. Och efter det fjärde barnet föds 1994 så tillät Fritzl att fängelset utvidgades från 35 till 55 kvadratmeter, vilket fick Elisabeth och hennes barn fick arbeta med då i flera år och gräva ut jorden med sina bara händer för att öka det här utrymmet så att alla barn skulle få plats.
Mm.
Men det var faktiskt Samir Badrans idé för att höja värdet på bostaden också.
Ja, jag har hört mycket gott om honom. Jag visste inte att han var, hade idé redan på den här tiden.
Nej, men det här var ju hans första mäklaruppdrag. Det var då, första, lite inofficiellt.
Okay. Ja.
Och det fanns ju inte så mycket att göra i den här källaren, kan man ju säga. Elisabeth och hennes barn hade bland annat en tv där de aldrig missade ett avsnitt av Malou efter 10 eller Hem till gården då som sänds på dagstid.
Varför skrattar? Det här är så hemskt.
Och en radio hade de då där Josef Fritzl insisterade på att de bara fick lyssna på Riks morgonsång. Ja, han var verkligen ett monster.
Ja, det är verkligen.
Men efter 24 långa år då, tack och lov, så blev Elisabeth Fritzl och hennes barn äntligen fria. Jag ska berätta hur det gick till då. För det var ju då Josef Fritzl gick ner till källaren varje morgon klockan 9 för att jobba med sitt företag, som han sa. Oklart vad det här företaget gjorde.
Också att ingen ställa frågor.
Nej, alltså, frun verkar ju så att säga, fan, han verkar komma undan med mycket. För jag tänker, om jag är i en relation ibland bara är borta liksom någon timme för länge du, efter ett gig eller någonting.
Du sitter i bilen och äter syltmunkar.
Nej, rulltårta ibland är upprörd. Men ja, men då brukar hon, min fru ringa, vad är det? Om jag skulle dyka upp med flera ungar så tänker jag att min fru skulle säga, men vänta nu. Det var inga unga mer när du gick, eller du vet,
men ändå
du... Jag menar, hon kan köpa, ja, många stories. Hon kan lätt lura.
Jag vill bara veta, kommer du går upp hemma inför din fru Kristina med socker runt munnen?
Då blir hon riktigt sugen kanske. På rulltårta alltså, inte på mig.
Åh, herregud, jag är så dum.
Men det här var ju, man kan ju säga också att Fritzl var ju lite före sin tid med att jobba hemifrån. Verkligen. Nu är vi ju vana vid det, men han gjorde det varje dag då. Ofta stannade han där för natten och tillät inte sin fru att komma ner. Men det var faktiskt en hyresgäst som hyrde ett rum på bottenvåningen i huset i 12 år. Och han hävdade, han hävdade att han hörde ljud från källaren.
Ja, måste han ju ha gjort.
Ja, det gjorde han ju då. Men Fritzl hade förklarat att de här ljuden kom från felaktiga rör. Vilket hyresgästen då tyckte lät rimligt eftersom det var Arje Snickan som installerat dem i första säsongen av Anders knackar på.
Jävlar vad mycket medial uppmärksamhet. Mycket medieförtroende.
Man borde ha sett det här tidigare då. Men i april 2008 så gick Fritzl med på att söka läkarvård efter att Kerstin, den äldsta dottern. Ja, det är ju både hans, hans barnbarn och hans barn.
Ja, det är
därför det är svårt då. Ja. Hon hade blivit svårt sjuk och varit medvetslös. Och då sa han, okej, vi tar henne till sjukhuset. Mm. Fritzl tvingade Elisabeth att vara kvar i källan. De stannade en sista vecka då, medan Kerstin, den äldsta dottern / barnbarnet, fördes med ambulans till sjukhus och togs in i allvarligt tillstånd. Fritzl anlände senare till sjukhuset och påstod sig ha hittat en anteckning skriven av Elisabeth då. Mm. Han diskuterade Kerstins tillstånd och anteckningen med en läkare. Och den här läkaren då, tack och lov, tyckte att aspekter av den här berättelsen Fritzl kom med var märklig. Han var den första som reagerade efter 24 år, och han hörde av sig till polisen och sa att det är någonting som inte stämmer. Polisen efterlyste då Elisabeth och öppnade en utredning. Fritzl upprepade sin berättelse om att Elisabeth var i en kult och presenterade, som han hävdade, var det senaste brevet från henne. Och då kontaktade polisen en kultexpert. Mm. Det var Runa Sörgårds österrikiska kusin faktiskt. Och då väcktes en del tvivel om förekomsten av den här gruppen. Den här kultexperten sa att det finns ingen sån grupp.
Nej, de gjorde ändå någon slags undersökning.
Nu började de utreda det här liksom. Och de noterade att de här breven verkar konstigt med allt det här. Så tillbaka i källan då, Elisabeth bad Fritzl att föras till sjukhuset för att träffa sin dotter. Och det gjorde han faktiskt då. Han släppte Elisabeth från källaren tillsammans med barnen, förde barnen upp till övervåningen medan han själv och Elisabeth åkte till sjukhuset då. Sen tog polisen in dem på förhör när de kom dit, och Elisabeth ville först inte prata med polisen. Hon vågade helt enkelt inte. Det tog flera timmar, och inte förrän de lovade henne att hon aldrig mer skulle behöva träffa sin far igen så började hon berätta om sina 24 år i fångenskap. Fritzl grep såklart direkt, och polisen tog sig in i källarutrymmet. Och...
fy fan, vilken syn det måste ha varit.
Ja, alltså de beskrev det ju som att det här var en total chock. Alltså de sa ju då, förutom källaren på Mandelmans gård så hade polisen aldrig sett något liknande. Och Rosmarie då, Elisabeths mamma och Josef Fritzls fru, hade inte varit medveten om vad som hade hänt med Elisabeth under de här 24 åren. Att hon hade befunnit sig under hennes golv hela tiden. Idag bor Elisabeth tillsammans med sina barn på hemlig ort i Österrike. Och jag hoppas att hon, efter allt de fått vara med om, kan hitta lyckan. Men när jag läser om det här och liknande fall och tänker på de fall som uppdagats under de senaste åren, så är det en fråga som inte lämnar mig.
Vad är det?
Hur många fler sådana här fall finns det som vi ännu inte vet om?
Detta var ännu en torsdag. Imorgon har vi både livemusik i studion och Jakob Ökvist från Sveriges största radioshow. Det är inte den här, även om man skulle kunna hoppas att det skulle kunna vara. Det här borde vara Sveriges största radioshow, men det är det inte. Där jobbar Jakob Ökvist, och imorgon är han hos oss. Ta hand om er själva och varandra, så hörs vi imorgon. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Hej.
Hej.
Podplay, en del av